Grannen på tredje våningen till höger av Eugenia Dalmau i översättning av Veronica Erlin Vilar, uppläst av mig, Linn Mildehav, för Word Audio Publishing International. Karaktärerna i den här romanen är fiktiva. All likhet med verkligheten är en ren slump. Till de som fanns där i de svåra stunderna. Prolog. Valencia, 1 november 2018. Utan att sluta gnugga sig i ögonen gick Josefa några steg tills hon stod i mitten av den breda och majestätiska portvaktslåsen. Hon hade inte minsta avsikt att överge sin plats förrän de som ansvarade för att överföra Enrique Chiners kropp till Kriminaltekniska anatomiska institutet hade fått in den i skåpbilen. Polisen hade bett henne att stanna där och hon tänkte fullfölja uppgiften som hade ålagts henne. Hon betraktade sig som ansvarig för allt som hände i byggnaden. Hon var ju ändå portvakt. Hon höll hårt i berlocken, de hjälplösas jungfru, och blev som uppslukad av ljuset som kom in genom det enorma glasfönstret som satt ovanför dörren till uteplatsen. Rummet översvämmades av ljusa färger som förvandlade golvets vita marmor till ett fladdrigt kaleidoskop. Hon reflekterade över att detta glädjefyllda ljus var det minst passande för alla själars dag och än mindre med en avliden granne som fortfarande var kroppsligen närvarande. Hon skulle prata med resten av grannarna för att höra om de kunde gå med på att sätta upp ett svart tyg för att dölja denna olämpliga optimism. Och även om Josefa inte missade någon detalj av de fyra hästarna som var målade på fönstret och dansande återspeglades på väggarna, hade hon en bekymrad min. För hon trodde inte riktigt att den där döden hade varit Guds vilja. Hon var en alltför nyfiken person för att inte ha koll på allt som för sig gick, så hon skulle aldrig ha missat hissens speciella ljud. Någon hade precis tryckt på hissknappen. Hennes intelligenta ögon lade märke till att hissen stod på tredje våningen. Det kändes för tidigt för att vara dem på tredje våningen till vänster, så hon satsade på Violeta, grannen på tredje våningen till höger. Förväntansfullt återupptog hon virkningen av sjalen hon höll på med tills några händer trycktes mot hissens tunga järngrind. Hon kände sig nöjd över att hennes intuition fortfarande fungerade till fullo. Hon hade slagit huvudet på spiken. Utan att inse det anlade hon en uppskattande min och riktade blicken mot kvinnan som närmade sig med sin dotter Sofia i handen. Hon var klädd i jeans och högklackade stövlar och insvept i en blå och orange poncho. God morgon, Josefa, hälsade Violeta glatt. Hon var så van vid att dölja sin nervositet att ingen ens skulle kunna föreställa sig att hon hade en knut i magen bara för att hon stod vid portvaktsdisken och det fanns en möjlighet för henne att stöta på sin före detta svärmor. Vad gör du här och varför är ni klädd så där? Eller snarare avklädd, ni har ju bara nattlinne, sa hon roat medan flickan iakttog hennes reaktion med små nyfikna ögon. Har du glömt att det är helgdag idag? Eller har de där hemska oljuden och skriken som hördes för en stund sedan fått dig ur fattningen? Vilket bråk! Nej, Violeta, varken det ena eller det andra. Med en enda gest kunde portvakten förmedla ångest och mystik. För att skapa förväntan lät hon det gå ett par sekunder och sänkte tonfallet till en viskning. Tidigt på morgonen hittade Jacinta sin man död. Hon kontaktade mig och vi ringde 112. Polisen kom hit och sen domaren och läkaren.